God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimman. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Du ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka led av Håkan Sundliden. Och vi har kommit till del 39. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30. Och här i närradion på måndagar klockan 19 då. En eftersändning. Så här då Håkan Sundliden och bibelförklaring med apostlagärningarna.
Samlade för att börja följa med Paulus här på den andra missionsresan i apostlagärningarna 15.36. Varmt välkomna. Vi ska börja med att be tillsammans. Herre, vi tackar dig för att vi har tillgång till de här texterna, till de här vittnesbörden. Och vi ber att det inte bara ska verka till glädje och inspiration och uppbyggelse, utan att det också ska bli undervisning för oss, där vi kan se hur du verkar. Och där vi kan få lära oss någonting av hur du verkar också i vår tid. Herre, vi överlåter den här stunden i den tron att du är närvarande och att du verkar. Amen. Alltså från vers 36 då, och här har vi då enligt rubriken i folkbibeln då ny missionsresa, eller överskriften Paulus andra missionsresa 15:36 till och med 18:22. Och det är ju så vi talar om det, och så talar jag om det också, men uppriktigt sagt så får man nog förstå det där med missionsresorna lite grann som en efterkonstruktion. Ni ser att i vers 36 så säger Paulus: låt oss vända tillbaka till och besöka bröderna i alla de städer där vi har predikat Herrens ord och se hur de har det. Det är alltså inte en planerad missionsresa, utan det är en visitationsresa. Han ska ju tillbaka till de ställena redan har varit. Och så inleds den här resan, och sedan så vägleds han då, så att han får ytterligare en resa. En sån där visitationsresa hade ju Petrus gjort också. Om du kommer ihåg det, så titta i nionde kapitlet vers 32. Där står det att Petrus reste genom hela området. Det är ju då Samarien, Galileen som det handlar om. Han reste genom hela området och kom ner till de heliga som bodde i Lydda. Och så vidare. Och i Joppe, vers 36, fanns en lärjunge. Så att han reser tillbaka där, till de platser där han har varit, eller där någon annan har varit, och visiterar området. Och på samma sätt så berättas det nu om Paulus, alltså i inledningen här på, eller avslutningen på 15 kapitlet. Och på samma sätt när man ser slutet på det vi kallar för andra missionsresorna, alltså 18 kapitlet, vers 22, så står det inte, ja, det står visserligen i vers 22 att han kom till Caesarea, och så gick han upp och hälsade på församlingen och for därefter ner till Antiochia. Här uppehöll sig Paulus någon tid. Sedan bröt han upp och for först genom Galatien och så vidare. Så det är inte någon tydlig markering här att den andra missionsresan är slut och den tredje missionsresan börjar, utan den här indelningen har man gjort i efterhand, och den är ju lämplig indelning, så ingenting att säga om det. För han utgick i första missionsresan utgick ju från Antiochia, så att han har ju utgått från Antiochia och kommit tillbaka, och så en andra gång och kommit tillbaka, och en tredje gång, men det är inte så upplagt eller planerat som vi kanske tänker oss när vi hör att det är första, andra och tredje missionsresan. Man kan ju ha gjort andra resor också för den delen som inte finns omnämnda just här. För det var ju tydligt att Paulus hade en särskild tjänst att grunda församlingar och att insätta äldste i församlingarna och att visitera församlingarna. Så han agerar precis som vi tänker oss att biskoparna ska agera. Den här andra missionsresan nu då, den kan man ju dela in på lite olika sätt. Jag ska titta här hur de har gjort i folkbibeln. Och så ska jag jämföra det med hur den här KNT-kommentaren som jag använder mig av, hur de har delat in det. Där har professor Edvin Larsson som skrivit den delat in det på så sätt att den första delen är 15:36, precis som det är i folkbibeln, till och med 16:10. Och sedan har han sagt att nästa del är från 16:11 och kapitlet ut. Det är då han kommer till Europa. Nu var det ju visserligen så, det kan man, jag brukar också säga att han kom till Europa, men Europa fanns ju inte på den tiden. Man gjorde ju inga gränser mellan Europa och Asien vid den här tiden, utan han reste helt enkelt bara. Men om vi får använda vår geografiska indelning, så är det första gången han kommer till Europa. Och det är alltså, han lägger ut i vers 11 från Troas som ligger då i mindre Asien, och så seglar han över till Neapolis som är Filippis hamnstad i Europa, eller i Makedonien, i Grekland. Och sedan den tredje delen är då kapitel 17, vers 1 till och med 14, eller 15, 14. När han kommer till Thessaloniki och Berea. Och att han kommer till Thessaloniki här ska vi lägga märke till, för jag ska strax återkomma till det. Och sen fjärde delen är från 17:16 när han kommer till Aten, och det är kapitlet ut. Och sedan så kommer han till Korint i kapitel 18. Aten är en ganska liten stad vid den här tiden, men Korint är en jättestad. I vår tid är det precis tvärtom. Aten är en jättestad, och utanför så ligger en liten by som heter Korint med lite utgrävningar och sånt, men för det finns fortfarande kvar. Men på den här tiden var det precis tvärtom. Däremot så var det vanligt att man besökte Aten, för det hade en sån tydlig historia redan på den tiden. Så det var ett kulturellt centrum. Och där kom man till Korint i alla fall då, utanför Aten, i kapitel 18:1 till och med vers 22. Men det jag hade tänkt att göra, nu kanske vi gör som så att vi gör färdigt andra missionsresan. Det är väl möjligt att vi gör till och med 18:22. Annars är det så att där det står 18:11, när han alltså kommit till Korint, så står det där i 18:11 att han stannade där i 1 år och 6 månader. Det är ganska lång tid. Och undervisade dem i Guds ord. Och det är förmodligen därifrån, under det här 1 året och 6 månader, som han skriver Thessalonikebreven. Han hade alltså varit vid Thessaloniki, och där hade det hänt ett och annat som vi ska komma till så småningom. Och när han är i Korint så skriver han då tillbaka till församlingen i Thessaloniki. Och likaså när du kommer till 18:18, där står det ju igen då att han stannade i Korint ännu någon tid. Där tänker jag klämma in andra Thessalonikebrevet, för de är skrivna efter varandra och ganska tätt. Så att skulle vi följa våran idé att gå igenom apostlagärningarna och sedan göra avbrott för att klämma in en kommentar på det brev som Paulus skriver just i den situationen, så skulle vi alltså göra avbrott där vid 11:e versen, och vi skulle göra avbrott vid den 18:e versen. Men därför ska vi då väga emot att vi gör andra missionsresan nu i sin helhet till slutet. Vi får se hur det blir. I alla fall så äger den andra missionsresan rum mellan åren 49 efter Kristus till och med 52. Och när vi säger 49 så är vi på ganska så säker mark. För det här Jerusalemsmötet har man kunnat datera på olika sätt. Så det ligger på år 49. Sedan diskuterar man då om det var på vintern eller på sommaren och såna här saker. Och på samma sak i andra änden när vi kommer till den andra missionsresan slutar. Om det var år 52 eller om det var i december år 51 eller mars år 52. Det kan vara lite osäkert. Men i lite grova drag så där, så har vi ganska bra koll på kronologin. Så det Edvin Larsson har gjort i sin kommentar, det är att han har gjort en geografisk indelning. Vi kommer till Europa, vi kommer till Thessaloniki, vi kommer till Korint och så vidare, va? Och jag tänkte att vi följer nog den också. Annars, som ni förstår, skulle man kunna ha gjort andra indelningar också. Men det kan ju vara lämpligt, eftersom det är en sån här resa, att man också följer resrutten, så att säga. Och då har vi då den första delen, 1536-1610. Det är alltså medan de fortfarande befinner sig i Mindre Asien. Och jag tror vi tar det i tre avsnitt. Så jag läser först 1536 och kapitlet ut. Efter några dagar sa Paulus till Barnabas: låt oss nu vända tillbaka och besöka bröderna i alla de städer där vi har predikat Herrens ord och se hur de har det. Barnabas ville också ta med Johannes, som kallades Markus. Men Paulus ansåg det inte lämpligt att de skulle ta med sig den som hade lämnat dem i Pamfylien och inte följt med i arbetet. Så skarp blev deras tvist att de skildes åt. Barnabas tog med sig Markus och seglade till Cypern. Men Paulus däremot utsåg Silas och begav sig därifrån, sedan bröderna hade överlämnat honom åt Herrens nåd. Han reste genom Syrien och Kilikien och styrkte församlingarna. Det där uttrycket efter några dagar tror jag vi nämnde som hastigast förra tisdagen. Det stod visst i någon annan översättning, efter någon tid. Och det kanske är väl så bra, för att efter någon tid kan vara, det kan vara flera dagar. Så det kanske var två veckor. Detalj i sammanhanget, men samma uttryck finns ju då i 1823, alltså när andra missionsresan är slut. Där står det i vers 23: han uppehöll sig i Antiochia någon tid. Det är samma uttryck på grekiska, om jag har fått med mig det där rätt nu. Det man annars lägger märke till i det här första, det är ju förstås den här första avsnittet, det är ju den här schismen mellan Paulus och Barnabas, för det får man nog säga att det är. Ni kommer ihåg hur det var. Vi tittade på det här när vi gick igenom själva händelsen, för den finns ju i, nu ska vi se, är det Apostlärningarna 12? Vi ska se 12. Ja, där nämns då den här Johannes som kallades Markus. Han var dotter till den här Maria som kom från Cypern och som hade ett hus i Jerusalem. Han var kusin med Barnabas, sannolikt. Vad vi förstår av Kolosserbrevet kapitel 4, vers 10. Så det är klart att Barnabas och den här Johannes Markus, de hade ju ett nära släktförhållande till varandra och var förbundna med varandra på det sättet. Sen står det då i 13 kapitlet, vers 5, att de ger sig iväg på första missionsresan, och då är Johannes, den här Johannes Markus, med på den resan. Och så ger de sig iväg och så kommer de till Cypern och går igenom Cypern, och så från Cypern då till Mindre Asien mot Antiochia. Och då kommer vi till 13 kapitlet, vers 13, eller 13b. Där lämnade Johannes dem och återvände till Jerusalem. Och när vi kommenterade det och tittade på det, så tittade vi på flera olika bibelställen, och man vet alltså inte riktigt hur man ska förstå det, varför han lämnade dem. Men jag hade ju min egen lilla teori, om ni kommer ihåg den. Och den är det att Paulus var ju flytande på grekiska. Och Johannes Markus omnämns ju på något ställe här som tolk. Men Paulus behövde ju ingen tolk. Vi vet också, fast den inte står här i Apostlagärningarna, att Petrus reste omkring och predikade. Men Petrus kunde inte grekiska. Han behövde verkligen en tolk. Så oftast är det ju flera saker som spelar in när man gör såna här val att skiljas åt och så. Va? Men det kan ju ha varit en ingrediens i det hela. I sådana fall så gjorde ju Johannes Markus någonting bra. Men vill man tolka det som att det inte var något bra, och så kan man ju också förstå det, eftersom de blev osams här. Så berodde det på att Johannes Markus kanske inte var införstådd med det här förhållandet till lagen och omskärelsen och sånt. Att han var lite för konservativ, och när de nu mötte motstånd i mindre Asien så backar han helt enkelt. Och då är det ju allvarligare. Nåja, vi vet inte riktigt som sagt vad det där berodde på. En annan förklaring som jag har tänkt mig, men den bygger också på vissa hypoteser, och det är det att ni kommer ihåg att när vi gick igenom Galaterbrevet och Petrus kom dit och han inte ville äta med hedningarna som han hade gjort tidigare, då blir det ett uppträde där mellan Paulus och Petrus. Och då står det där i Galaterbrevet, vid andra kapitlet, att så långt gick de så att till och med Barnabas drogs in i den här schismen som var där. Och den schismen har ju ägt rum innan det här, om det stämmer att Galaterbrevet är skrivet innan. Så har ju den ägt rum. Så en sån schism kan ju också ha legat där rena, liksom har byggt på det andra. Nåja, det leder till i alla fall att de bestämmer sig för att göra två resor. Barnabas seglar till Cypern, har med sig Markus, och Paulus tar med sig Silas, och så ger de sig iväg på det som vi kallar för den andra missionsresan. Och de reser då genom Syrien och Kilikien. Alltså de tar inte båten ut till Cypern och så vidare därifrån, utan de reser norrut och sedan västerut genom Syrien och Kilikien och genom mindre Asien. Och de skulle besöka de där församlingarna som de hade grundat i den södra provinsen Galatien. Nu har jag faktiskt kopierat här karta till er så att ni kan se. Nu delar ut den här. Där är tre. Där är en. Om du älskar vi skickar runt där så. En får du ta där. En får du ta. Och till de som inte har, som nu sitter och lyssnar på det här eller så, så finns ju alltså allt det här materialet utlagt på internet. Kartan för andra missionsresan finns ju annars i de flesta biblar också. Men där ser ni hur han har rest. Det står ju Syrien och så står det Antiochia. Så han reste alltså norrut. Tarsus var hans huvudstad. Det ligger ju i Kilikien. Och så vidare då till, han kommer alltså från andra hållet så att säga, jämfört med första missionsresan. Så Derbe, Lystra, Iconium, Antiochia. Det är de städerna i den södra provinsen Galatien. Nu så står det Galatien också på den här kartan. Men saken är den att Galatien gick ju tidigare ända ner till vattnet där. Så det, när det står Pamfylien och Lykien, så hette det förr i tiden, alltså på första missionsresan, så hette det Galatien. För man gjorde om gränsdragningarna. Och Pamfylien och Lykien, som det står där, existerade mellan år 43 och 68 efter Kristus. Det här kan man hitta då i andra källor än de bibliska. Det finns en sak, det är lika bra att jag tar det på en gång när vi ändå tittar på kartan. En sak som är lite besvärlig när man ska orientera sig. Och det är det att här står det utsatt det som vi kallar för de romerska provinserna. Men när Lukas beskriver sin resa, då talar han till exempel om Frygien. Och Frygien finns ju inte med här. Men Frygien var inte någon romersk provins, utan det är ett landskap. Och likaså talas det i texten här, bibeltexten, när vi kommer lite längre in, så talas det om Lydia från Thyatira i Lydien. Och Lydien var också ett landskap. Så det finns inte heller här på kartan. Och då är det som så att Frygien, det gick ifrån, om du tänker i Galatien, om du lägger en platt oval genom Galatien, så så gick Frygien genom Galatien och södra delen av Bithynien och en stor del av Asien. Men det gick också österut till höger om Galatien. Så det var ett ganska stort område, ett stort landskap, Frygien. Och till vänster om Frygien, alltså västerut, så låg Lydien. Och när Lukas beskriver resan så blandar han de här begreppen. Så att man blir inte på det klara över ifall det är landskapet eller om det är provinsen. Och sen när man tittar på sina bibliska kartor så tycker man inte att man hittar. Och det stämmer inte. Så egentligen skulle man haft en karta där provinserna stod med en stil och landskapet med en annan stil till exempel. Då hade man fått med alla platserna. Nåja, där har ni den där kartan i alla fall. Och då så ser ni att han färdas genom Syrien och Kilikien. Och då har han med sig det här dekretet. För om du tittar i 15 kapitlet, vers 23, så börjar ju det här apostladekretet med orden: apostlarna och de äldste och bröderna hälsar de bröder i Antiochia och Syrien och Kilikien som är av hednisk härkomst. Så när han reser iväg här nu, och det var ju det var väl därför han reste den vägen också. Han skulle ju besöka de församlingar som i och för sig inte är nämnda vid namn. Men när han kommer in i Galatien här, där är de ju nämnda vid namn. Så det var ju tanken, en visitationsresa och att ha med sig dekretet. Enligt min tideräkning så skulle de också ha kunnat fått Galaterbrevet vid den här tiden, ungefär samtidigt. Och likaså om du tittar i 16 kapitlet, nu har vi inte läst det ännu, men titta i vers 4. Det talas om städerna Lystra och Ikonium, och står i vers 16:4: när de reste genom städerna överlämnade de åt bröderna de föreskrifter som apostlarna och de äldste i Jerusalem hade fastställt. Och det här var ju de områden som var så oroliga så att Paulus skrev Galaterbrevet. Men nu fick han ju sätta pricken över iet då, om han kommer här med apostladekretet. Eller för all del, om det nu skulle varit så att Galaterbrevet skulle vara skrivet lite senare, då kan man förstå hans upprördhet, för då har de nonchalerat apostladekretet. Inte brytt sig om det. Så då kan man förstå den tonen som man har i vissa partier i Galaterbrevet. Nåja, det är om detta. Nu ska vi ta oss an det andra avsnittet, alltså 16, vers 1 till och med 5. Paulus kom också till Derbe och Lystra. Där fanns en lärjunge som hette Timoteus. Han var son till en troende judinna och hans far var grek. Bröderna i Lystra och Ikonium talade väl om Timoteus. Eftersom Paulus ville ha honom med på resan, tog han och omskar honom av hänsyn till judarna i de trakterna. Ty alla kände till att hans far var grek. När de reste genom städerna överlämnade de åt bröderna de föreskrifter som apostlarna och de äldste i Jerusalem hade fastställt. Och församlingarna stärktes i tron, och antalet troende ökade för varje dag. Härligt. Så står det. Så var det. Timoteus mor var alltså en troende judinna. Om ni tittar i andra Timoteusbrevet, eller antecknar, så står det där i kapitel 1, vers 5. Då skriver han ju, andra Timoteusbrevet är ju skrivet till Timoteus, förstås. Och där skriver Paulus, och det här är ju långt senare, det här måste ju vara 10-15 år senare. Då så skriver han: jag tänker på den uppriktiga tro som finns hos dig och som först fanns hos din mormor Lois och din mor Evnis, och som nu, det är jag övertygad om, också finns hos dig. Så hans mor hette Evnis, och hon var alltså en kristen lärjunge, och till och med hans mormor var det. Nu kan ju de ha kommit till till tro samtidigt, alla de där tro, tre, det är väl möjligt va, men det är också möjligt att de har, mödrarna här har fört över den kristna tron på Timoteus. Eller om han döptes i samband med att hela hushållet där döptes, det vet vi inte. Men det som är uppseendeväckande här nu i det här avsnittet i Apostlagärningarna 16, det är förstås att Paulus omskär Timoteus. Man kan ju tycka det att med tanke på allt det vi har gått igenom, vi har förstått att situationen var, den var nästan explosiv när det gäller den här frågan, men vi har också förstått att Paulus inte har svävat på målet. Han har sagt att det behövs absolut inte. Han har skrivit Galaterbrevet förmodligen, han har apostladekretet med sig, och ändå så omskär han Timoteus. Man kan ju tycka att, det, att han handlar precis tvärt emot vad han skulle göra. Men det är väl som, alltså vi kan ha med oss två saker ifrån apostlamötet, från Apostlagärningarna 15. Två saker som jag tänker på som principer som följer med här. Det ena är det att inte bara Paulus utan den första församlingen var väldigt noggrann med frälsningsvägen, alltså med hur man blir frälst, hur läran ser ut. Och i denna lära, i evangeliets undervisning, får det icke förekomma något annat än tron alena, för att uttrycka sig lite lutherskt. Tron på Herren Jesus Kristus, det Herren Jesus Kristus har gjort, det är fullkomligt. Det går inte att vare sig ta bort någonting eller lägga till någonting. Omskärelsen hör inte hemma där. Den måste vi hålla oss utanför när det gäller läran. Det är den ena principen. Men det finns en annan princip också som vi kan med oss. Och det skulle jag vilja kalla då, om jag använder de ord som står här, så skulle jag säga hänsyn till judarna. Men jag skulle också vilja säga kärleken till bröderna. Därför att sättet på vilket man hanterar de andliga sanningarna måste vara kärleksfullt. Vi talar om tolkningar, vi talar om tillämpningar. Det är två olika saker. Att tolka, att se och förstå hur det borde vara eller hur det ska vara, det är en sak. Det är en annan sak hur man tillämpar den insikten i förhållande till sina bröder och systrar. Alltså själavården helt enkelt. Och då hade man ju gjort som så att det var ju fyra stycken regler i det här Jerusalems dekretet. Och det var ju taget av hänsyn, eller låt säga det, av kärlek till bröder och systrar som hade vuxit upp vid Mosefötter så att säga. Hade med sig alltihopa det här. Så skulle man ha de hänsynen. Och det är på samma sätt som det står här också i Apostlagärningarna 16:3. Att Paulus omskär honom av hänsyn till judarna. Det finns de som menar så här att, och det här är nog tankar som skulle kunna dyka upp igen, som menar som så att, ja men han var ju ändå jude, han borde ha varit omskuren. Och nu blev han en kristen, men han var fortfarande jude och han skulle ju inte överge lagen utan han skulle ju leva i lagens fullbordan. Och att han därför borde ha varit omskuren och att han skulle bli omskuren. Och så skulle man kunna tänka också idag. Att bara för att en jude blir kristen så ska han, behöver han inte sluta och iaktta sabbaten. Eller sluta leva på ett judiskt sätt. Han kan ju leva på ett judiskt sätt och ändå vara en kristen, en messiansk jude helt enkelt. Och då finns det de som menar att det var kanske därför så var det också viktigt att Timoteus blev omskuren. Jag tycker inte att det skälet är särskilt övertygande om jag ska vara ärlig. Därför att när det gäller frälsningen och när det gäller att följa evangeliets sanning som man säger i Galaterbrevet, så borde inte omskärelsen vara ett krav vare sig för hedningar eller för judar. Nu är det ju lite ovanligt att en jude då inte är omskuren, för det är de ju i regel va. Men om man nu inte är det så ska han inte behöva omskäras om han har blivit en kristen. Det finns inget bra skäl till det. Därför att omskärelsen har ju ingen betydelse. Det säger ju Paulus i Galaterbrevet 5:6. huruvida någon är omskuren eller oomskuren har ingen betydelse. Och då kan du inte ha, å andra sidan så kan man ju då vända på och säga, ja då kunde han ju omskära till Moses. Ja, det gjorde han ju också, för det har ju ändå ingen betydelse. Det hade bara betydelse i relationen av hänsyn, av kärlek till de svagare bröderna, om jag får uttrycka det så. Första Korinthierbrevet 9 har jag skrivit upp här också. Jag tror vi ska läsa den versen. Första Korinthierbrevet 9 handlar om apostelns bruk av sin frihet. Och det är samma sak som det jag sa alldeles nyss, va. Han har friheten, men det är en annan sak hur man tillämpar den friheten. Och den ska tillämpas av kärlek till bröderna. Och här står det då i vers 20. För judarna har jag blivit som en jude för att vinna judar. För de som står under lagen har jag, som inte själv står under lagen, blivit som den som står under lagen för att vinna de som står under lagen. Så skriver Paulus till församlingen i Korint några år senare. Hela det här kapitlet handlar ju egentligen om hur man ska hantera sin frihet. Ni ser att redan i första versen, är jag inte fri? Är jag inte apostel? Har inte jag sett Jesus, vår Herre? Är inte ni mitt verk? Och så vidare. Har vi inte rätt till mat och dryck? Vers 4. Så han skriver på något annat ställe nu att allt är tillåtet för honom, men inte allt är nyttigt. Så kom ihåg de där principerna och försök och förstå då, när vi kommer tillbaka till 16, vers 3, att det är den här andra principen med kärleken till judarna som spelar roll. Ty alla kände till att hans far var grek, så som det står här. Och då kanske hade han fått, då hade han kommit där med sitt team till alla de här städerna och fortsatt sina resor, och hela tiden hade det här kommit upp att Timoteus var oomskuren. Så det är klart, nu hade han tagit bort den stötestenen. Sedan så vers 5. Det är ett sånt där summarium. Vi talade om summarier. Det första summariet var i, man brukar egentligen bara tala om tre summarier. Det första summariet är Apostlagärningarna 2:42-47. Det som jag kallade för kännetecken. Det fanns 12 kännetecken på den andefyllda församlingen. Och det är kännetecken, men det är alltså en sammanfattning av hur den första församlingen såg ut. Hur man kunde känna igen den. Och det andra stället, det är Apostlagärningarna 4:32-35. Och det tredje summariet är kapitel 5, vers 12-16. Men båda de här, eller alla de här summarierna, finns redan i det första summariet 2:42-47. Så det som följer i andra och det tredje, det ger inte någonting nytt. Det uttrycks bara med lite andra ord. Och här i den femte versen, alltså 16:5, så är det också ett litet summarium. Men ni ser, det är så jättelitet summarium, men så jätteliten beskrivning, så att man brukar inte ens räkna med det bland de här tre större summarierna. Men det är ju ett summarium, för det står att de stärkte sig i tron och antalet troende ökade för varje dag. Det sista där är ju ett kännetecken på den levande församlingen, att den ökar för varje dag i antal. Okej, då har vi gjort det avsnittet också. Så går vi vidare till vers 6 till och med 10. Då fortsätter han alltså sin resa västerut. Sedan tog de vägen genom Frygien och Galatien, eftersom de av den helige ande hindrades från att predika ordet i Asien. Och när de nådde Mysien försökte de bege sig till Bithynien. Och det tror jag ni har på kartan där. Bithynien känner jag igen. Det är ju en provins. Just det, det är en provins. Och då skulle de åka upp norrut. De kommer alltså, ja, precis som det är ritat där på kartan, så vill de upp till Bithynien. Men det tillät inte Jesu ande. Vers 7. Då for de genom Mysien, som är landskap alltså, ner till Troas. På natten såg Paulus en syn. En man från Makedonien stod där och bad honom: kom över till Makedonien och hjälp oss. När han hade sett denna syn försökte vi genast ta oss till Makedonien, eftersom vi förstod att Gud hade kallat oss att predika evangeliet för dem. Så de reser alltså västerut, och två gånger står det att de hindrades av den helige ande, både i vers 6 och i vers 7. Men det står inte hur det där gick till. Vi snuddade vid det förra tisdagen också. Då handlade det om att vi och den helige ande hade beslutat. Alltså hur det där gick till. Och det starkaste kännetecknet som vi talade om förra tisdagen, det var väl den här endräkten. Samordningen och friden som uppstod efter beslutet. Men, och det kan ju ha varit så när det gäller det här också för den delen. Men hur det gick till, mera exakt, det vet vi inte. Utan det får man bara spekulera i. Det som är viktigt däremot är väl det som finns i rubriken här, åtminstone i folkbibeln. För folkbibeln har rubriken under andens ledning. Och jag tror att de andra bibelöversättningarna också har det som rubrik för verserna 6 till och med 10. Så det är den helige ande som leder det här. Som sagt, man kan ju bara spekulera i hur det gick till, men det kan ju ha varit så att de hade en samstämmighet, alltså en inre övertygelse om, som fungerar ungefär så här. Det kanske ni har varit med om själva. Man vill göra en sak, men innerst inne så känner man att nej, men så, det, vi ska nog inte göra det nu. Och en växande insikt om att man skulle göra på ett annat sätt, fast man egentligen vill man inte göra på det andra sättet. Jag skulle kunna tänka mig att det finns en sån intuition eller en sån stark känsla, alltså en övertygelse som dessutom är samstämmig i det här arbetslaget som är ute och reser. De kanske har pratat och planerat om att de skulle ta sig upp i Betynien. Och så plötsligt så bara känner allihopa, nej vi ska inte det. Så kan det ju ha gått till. Det kan ju också ha varit så, det låter kanske lite märkliga, men det skulle ju kunna ha varit så att det är yttre omständigheter som har gjort att de inte har tagit sig norrut. Jag vet inte vad det skulle kunna vara för yttre omständigheter. Om någon blev sjuk. Eller någon, de fick inte tag på några som kunde visa dem vägen. Eller de hade så långt till nästa matställe. Eller vad det nu kan ha varit för något, va. Det kan ju vara sådana saker också som kunde ha blivit som tecken som de har tolkat. Eller, och det är också en, och det skulle jag kunna tänka mig att man i lite innerligare kristna kretsar skulle kunna tänka sig att påstå, det kunde ha skett genom någon av andens gåvor eller andens uppenbarelser. Och om du tänker dig det som sker i fortsättningen här, för att det kan ju också vara så att Lukas inte har skrivit om hur de blev ledda av den helige ande. För det är inte det som är det viktiga i det här avsnittet. Det viktiga är ju att de ska komma över till Filippi. Det är ju den här drömmen, den här uppenbarelsen är det viktiga. Uppenbarelsen som vägleder dem till Europa. Så att de här verserna 6 och 7 när de är ledda, och 8 när de är ledda genom av den helige ande, blir som en sorts preludium. Ett förspel till det som är det egentliga ärendet här. Nämligen uppenbarelsen. Men den uppenbarelsen som han får, den syn som han får i vers 9, han kunde ha haft sådana syner tidigare också, när de skulle vara vägledda av den helige ande, även om det inte står så. Det står ju att Silas var med på den här resan. Och vad var det sa som Silas? Jo, i vers 35, kapitlet innan, vers 32. Det står att Silas var profet. Och profetens tjänst, det är ju att trösta, uppmuntra, vägleda. Men det ingår också alltså att man kan ana, profetiskt ana vad som ska hända i framtiden. Och bedöma, gåvan att urskilja andar, att bedöma när rätt saker ska äga rum och sånt. Det ligger i den profetiska tjänsten. Men där finns också de andra uppenbarelsegåvorna som kunskapens ord, alltså insikter som man egentligen inte kan ha med mänskliga mått. Och jag tror vi har något sådant exempel här längre fram i texten. Att ni vet att Jesus såg vad de tänkte i sina hjärtan. Han fick insikter och kunskaper som man inte kan ha på mänskligt sätt, utan man får det genom andens hjälp. Och likaså ord av vishet, som det här talas det om i första Korinthierbrevets 12:e kapitel, som vi inte ska gå in på nu. Men där talas ju också om att man har kunskaper och insikter, men det gäller också att få ha vishet så att man kan hantera den kunskapen på ett riktigt sätt. Så det kan vara sådana andliga gåvor som har varit i funktion, så att säga. Precis som det var när de skulle ge sig ut på första missionsresan. Då hade ju den helige ande sagt: avskilj åt mig Paulus och Barnabas, och så vidare. Och det vet vi inte heller hur det gick till. Det verkar som att det var ett profetiskt ord. Och att ett profetiskt ord fungerade då förmodligen på så sätt så att alla bara insåg ja. Och så kom den där samstämmigheten. Rätt ord i rätt tid, så att säga. Givet utav den helige ande. Så det kan ha varit på lite olika sätt som det här gick till. Men sen har vi nu någonting som vi ska lägga märke till. Det står nämligen i vers 10. När han hade sett denna syn försökte vi genast ta oss till Makedonien. Och då ser jag här nu i notapparaten i folkbibeln, så står det 16:10. Försökte vi. Lukas övergår här till att tala i första person. I sin framställning av Paulus gärning skriver han som ögonvittne. I Troas har han, alltså Lukas, som ännu en följeslagare slutit sig till Paulus. Och det står också i vers 11. Vi lade ut från Troas. Ordet vi, alltså att Lukas själv som skriver det här räknar in sig själv. Det är första gången som det händer i apostlärningarna. Det har aldrig stått om vi. Eller att jag var med. Eller att jag såg det här tidigare. Det här är första gången. Och det stället kallas nu för vi-ställen. Därför att det finns sådana vi-ställen i apostlagärningarna. Nu ska jag visa vilka de är. Det är alltså 16:10 till och med vers 17. Hon följde efter Paulus och oss, skriver han där, va? Andra och oss andra. Så det var Lukas med. Sen står det inte vi längre. Om du tittar, nu bara faller mina ögon på vers 32. Och det predikade Herrens ord. Det står inte vi predikade. Eller ännu tydligare, 17 kapitlet, vers 1. Det tog vägen över, och så vidare. Det står inte vi tog vägen över. Så det verkar som att Lukas inte var med. Däremot när du kommer till 20 kapitlet. Vi går dit. 20 kapitlet, vers 5. Då är vi alltså inne på den tredje missionsresan. Då är de i, nu ska vi se här, då kommer de till Troas igen. Samma Troas. Dessa reste i förväg och väntade på oss, så det, i Troas. Och oss och vi har inte stått här i kapitlen emellan. Efter det osyrade brödets högtid seglade vi själva från Filippi. Seglade vi. Så från vers 5 till och med vers 15 har du det andra så kallade vi-stället. Det finns ytterligare två sådana vi-ställen. Det tredje är i kapitel 21. Efter att Paulus hade skilts från dem och lagt ut seglade vi rakt mot Kos och kom nästa dag till Rodos och så vidare. Så kapitel 21 vers 1 till och med 18 är också ett sånt vi-ställe. Så kom vi, står det i vers 17, till Jerusalem och bröderna tog emot oss med glädje. Då måste ju Lukas ha varit med här. Och sedan det fjärde stället, det är i kapitel 27. När det var bestämt att vi skulle avsegla till Italien. Det var Lukas med. Och kapitel 28, det ser jag nu när blicken faller på första versen. Sedan vi hade blivit räddade. Till och med vers 16. Sedan vi kommit fram till Rom fick Paulus tillåtelse att bo för sig själv och så vidare. Så det är fyra sådana viställen, och de förstår ni, för exegeter och bibeltolkare som håller på med det här yrkesmässigt, så blir de här ställena särskilt intressanta. Och det blir också intressant vad som, hur de förhåller sig till varandra. Här verkar det alltså som att Lukas har kopplat på, om jag får uttrycka det så, teamet, missionärerna på den andra missionsresan i Troas. Och sen är han med till och med händelserna i Filippi. Och sen när man kommer till 20, då är det alltså tredje missionsresan. Det är 6-7 år senare. Så det är möjligt att Lukas har varit och verkat i Troas, och Filippi ligger på andra sidan vattnet, de här två ställena. Det var där han har levt och verkat. Och han var med Paulus under en del, så att säga, utav andra missionsresan. Och han hoppar på sedan på den tredje missionsresan i Filippi och Troas. Och så följer han med tillbaka till Jerusalem. Och sedan är han också med ifrån Caesarea när Paulus ska till Rom för sista gången. Och då tillbaka till det här i vers 9, alltså Apostlagärningarna 16:9. Då finns det de som säger så här, fastän det inte finns något kanske ytterligare fog för det. Det är också en spekulation, men varför inte? På natten såg Paulus en syn. Han såg en man från Makedonien. Och då skulle man kunna tänka sig att Paulus i den här synen på natten har sett en man från Makedonien, nämligen Lukas, som han inte känner. Och sedan så på morgonen därefter så har Lukas dykt upp och Paulus har känt igen honom ifrån synen. Och så har de funnit varandra och så har Lukas kopplat på här. Då skulle denne Lukas då ha sagt: kom över till Makedonien och hjälp oss i synen. Och så skulle han sagt detsamma, så att säga, dagen efter när Paulus vaknade på morgonen. Det är en ganska härlig, uppbygglig utläggning av det hela. Det går inte att dra det kanske så där omedelbart ifrån texten bara. Men som jag har sagt, ni vet ju, rabbinerna säger det att alla tolkningar är tillåtna om de är uppbyggliga. Och får vi räkna den här till en sån. Det är i alla fall ingenting i texten som motsäger en sån tolkning. Förresten har jag hört talas om en liknande berättelse. Om en god vän som gick på bibelskola i USA. Och där var han, där bad de då på den här bibelskolan för olika länder och sånt. Och så fick han en syn av en man i dåvarande Sovjetunionen. Och hörde ungefär något liknande som det här. Den mannen kom sedan som missionär till Sovjetunionen flera år senare. Och när han kommer dit så känner han igen den här pastorn ifrån synen. Så att sånt kan hända fortfarande. Och vi kan tycka att det är fantastiskt att sova. Och det är det ju naturligtvis. Men varför skulle inte det kunna hända dig? Men Gud uppenbarar sig ju. Gud uppenbarar sig och kallar människor på särskilda sätt för att vi ska kunna ha vissheten om att, det är en sorts förvissning om att vi går rätt. En övertygelse. För människor som går särskilt i pionjärkallelser, de kommer möta mycket motstånd och de kommer ifrågasätta sig själva många gånger om. Men så deras kallelsevisshet prövas. Så de behöver ha den kallelsevissheten på vilket sätt den än är. Så var det med det då, ja. Sen har vi då nästa avsnitt. Det skulle vara vers 11 till och med 15. Ja, jag sa kanske inte det för att alltså den första delen i det här är ju från 15:36 och sen så var det då tre avsnitt här till och med 16:10. Sen kommer då nästa del från 16:11 och kapitlet ut. Då de kommer till Europa och Filippi. Men även det långa avsnittet från vers 11 till och med 40 kan man ju dela in i mindre delar. Och då har jag delat in det som så att verserna 11 till 15 handlar om Lydias omvändelse. Nu ska vi läsa här alldeles strax. Vers 16 till 18 handlar om slavflickans befrielse. Vers 19 till 24 handlar om hur Paulus och Silas misshandlas och fängslas. Vers 25 till och med 34 om fångvaktarens omvändelse. Och vers 35 till och med 40 om hur de släpps fria och fortsätter resan. Så jag tänkte jag skulle ta det i de bitarna. Och då borde vi hinna med vers 11 till och med 15 också ikväll. Jag läser. Vi lade ut från Troas och seglade rakt över till Samotrake och nästa dag till Neapolis. Och därifrån till Filippi, som är den ledande staden i denna del av Makedonien och en romersk koloni. I den staden stannade vi några dagar. På sabbaten tog vi vägen ut genom stadsporten och gick längs en flod där vi antog att det fanns ett böneställe. Vi satte oss ner och började tala till de kvinnor som hade kommit dit. En av dem som lyssnade hette Lydia. Hon handlade med purpurtyger och var från staden Thyatira. Och hon hörde till dem som fruktade Gud. Och Herren öppnade hennes hjärta så att hon tog till sig det som Paulus predikade. När hon och alla i hennes familj hade blivit döpta bad hon: kom hem till mig och bo där om ni anser att jag tror på Herren. Och hon övertalade oss. De seglade alltså från Troas till Samotrake, som är en ö om jag har förstått det rätt. Halvvägs eller en bit ut i alla fall. Och nästa dag vidare då till Neapolis, som är hamnstaden till Filippi. Hela sträckan där är ungefär 20 mil om man räknar landmil. Och tar alltså två dagar. Sen från Neapolis så tog de sig till Filippi. Det är väl närmast gångavstånd. Filippi är alltså den ledande staden i denna del av Makedonien. Filippi var förmodligen grundad och uppkallad efter sin grundare då, Filip den andre, som var son till Alexander den store. Alexander den store på 300-talet före Kristus är ju en stor grekisk hjälte. Och det är alltså hans son det handlar om, Filip den andre. Och han grundade Filippi och regerade där, eller han regerade ju hela Grekland, och Grekland hade sin storhetstid. Men de besegrade sig bit för bit utav romarna. Och romarriket tog över definitivt 146 före Kristus. Och då när de tog över så var det här en väldigt strategisk stad. Den är strategisk på grund av sitt läge. För det är ju en hamnstad där det kopplar ihop, om vi använder våra termer då, geografiska termer, kopplar ihop Europa och Asien. Så här gick den stora färdvägen, och där la man en romersk militärkoloni som fanns på plats. Plus att massor med romare flyttade in i den här staden. Så det grekiska bröts kan man säga, och det romerska tog över. I den här staden så fanns det förmodligen inte någon synagoga. För vi har ju läst hela tiden tidigare att på sabbaten, som det står här i vers 13, så gick de till synagogan och där predikade man. Men här gör de inte det. Förmodligen för att det inte fanns någon synagoga. Det fanns säkert judar, det fanns ju ett böneställe dit man sökte sig. Och det grekiska ordet för böneställe är lite oklart hur man ska uppfatta det, men det är förmodligen precis som det översatt ett bönestället, ett ställe där de brukade samlas till bön. Ligger ute ut med floden där. Så det fanns ju judar, men de var kanske inte så många, eller det var en minoritet som inte hade någon synagoga. Lydia blir nu den första som kommer till tro. Det står där i vers 14b att Herren öppnade hennes hjärta. Och det är två saker där som jag tänker på en gång som man borde kommentera. Det ena är det att så går det väl förmodligen till när en människa kommer till tro. Var det inte så när du själv kom till tro? Att Herren öppnade ditt hjärta. För det är ju inte frågan om en intellektuell akt som vi själva bestämmer oss. Det är inte vi som väljer Jesus. Ni har inte utvalt mig, säger Jesus i Johannes evangeliet, utan jag har utvalt er. Och det där är nog viktigt att tänka rätt om det, va? Därför det betyder att vi kan inte övertala andra människor att de ska bli kristna. Och vi behöver inte göra det heller för den delen. Utan det här är, alla människor frågar efter någonting som går utöver dem själva. Vill ingå i ett sammanhang. Eller som vi säger då, söka Gud. Alla människor gör det. Och vi borde kunna lära oss som kristna att urskilja var människor befinner sig i det här sökandet. När vi lär känna varandra. Och kunna samtala med varandra just där människor som ännu inte har kommit till tro befinner sig. Och i den stunden också kunna se när Herren öppnar deras hjärtan. Jag tycker det är ett underbart uttryck. För det säger så mycket om hur det går till. Och indirekt så säger Lukas en annan sak också. Därför att när han säger att Herren öppnade hennes hjärta, så betyder ju det indirekt att det var inte Paulus som gjorde det. Utan Paulus är ju bara ett redskap i det här. Paulus är Herrens mun, Herrens redskap. Och det här verkar som att Lukas säger, han säger det indirekt här. Men titta i kapitel 9. Apostlagärningarna 9, vers 15. När Paulus möter Herren på vägen till Damaskus, när han själv blir omvänd, så står det i vers 15. Herren sa till honom, alltså det var ju till Ananias då som skulle gå till Paulus. Men Herren sa till Ananias, gå. Han, Paulus, är ett redskap som jag har utvalt för att bära fram mitt namn inför hedningarna. Så där står det väldigt tydligt utsagt. Och i 22 kapitlet så är det något liknande. Också där vers 15. Ja, det är ju samma uppenbarelse egentligen, samma berättelse. Fast den återberättas här. Då sa Ananias, våra fäders Gud har utvalt dig till att lära känna hans vilja, till att se den rättfärdiga hans röst. Ty du ska vara hans vittne, står det här. Hans redskap inför alla människor. Och vittna om vad du har sett och hört. Och på samma sätt i 26 kapitlet, vers 16, som jag inte slår upp. Och där får vi, tror jag, avsluta det där. Men det är två viktiga saker, alltså att Herren öppnar våra hjärtan och att vi bara är hans redskap. Det är Herren som verkar omvändelsen.
Du har lyssnat till Håkan Sundliden med bibelförklaring från Värnamo kyrka över apostlagärningarna, och det här var del 39. Vill du höra det i Värnamo kyrka, så är det på tisdagar klockan 18:30. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Programmet heter Bibeltimman. Producent och tekniker för programmet var jag, Ulf Gustafsson. Härefter så kommer sändningen från Radio MF. Du kan få lyssna till Missionskyrkans söndagsgudstjänst. Jag tackar för att du har lyssnat och önskar dig en riktigt skön och välsignad vecka som kommer. Hej då!